Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Härligt att ni var så entusiastiska efter förra avsnittet om benskörhet. Och har du inte hört det så missa inte det. Och du som har möjlighet, ring Osteostrong och boka ditt gratis besök så du kan mäta din bentäthet. Detaljerna hittar du på Klimakteriepoddens Facebook-sida. Den som följer Klimakteriepodden på Instagram vet att jag har varit på bokmässan och gjort ett par spännande kommande intervjuer. Så det är värt att följa Klimakteriepodden på Instagram där du får lite sneak peeks på vad som händer i Klimakteriepoddens värld. Inför det här avsnittet så är jag väldigt entusiastisk eftersom jag verkligen tycker att vi får lära oss något nytt och väldigt intressant som ställer det här med hormonpåverkan i en helt ny dager. Avsnittet är lite längre än vanligt, men håll ut till slutet, det är det värt. Så välkommen att lyssna. Torbjörn Bäckström, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden.
Tack.
Det är en ära att få sitta här uppe i Norrland med en norrlänning. Och det är inte så många som har varit med i podden. Men du är ju professor, eller seniorprofessor på institutionen för klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi vid Umeå universitet.
Stämmer.
Och vi ska prata om saker som du kan mycket om idag. Vi ska prata om bland annat, vi ska gräva lite i migrän framför allt. Och hur kvinnan i klimakteriet kan påverkas av det, om det kan tillstöta. Eller de som har haft det, hur de kan förvänta sig att det, vad som händer och så vidare. Men först så tänker jag att det är spännande, för du är ju med här uppe på den så kallade SFOG-veckan och har varit med och hållit ett föredrag om hormoner och humör. Och det är ju ingen tillfällighet av att du är här naturligtvis. Och då, en av de sakerna som du då pratade om var ju väldigt mycket fokuserat på PMS och den svårare varianten då kallad PMDS och PMDD. Och en av de saker som chockade mig lite grann var att du berättade att 50-80% av alla kvinnor lider, ja, eller rapporterar problem.
Ja, eller i alla fall har något symptom. Jag tror inte att man ska kalla det att de lider, därför att det är egentligen att betrakta som normalt. Därför att de flesta upplever det inte som ett problem, utan de upplever att det finns en cyklicitet som kommer i de olika faserna i menstruationscykeln. Och strax före mens då, så blir det ofta lite påverkan då utav till exempel humör och framförallt irritabilitet. Många har fysiska symptom med bröstspänningar och svullnadskänsla. 3-8% kan man säga är allvarligt påverkade av det här. 3-8% av den kvinnliga befolkningen i fertil ålder är ändå väldigt mycket.
Ja, precis. Jag tycker också det.
Ja, verkligen. Det är att betrakta som en folksjukdom faktiskt. Uppfyller de kriterierna.
Ja. Så, och då är ju det här under den andra delen av menscykeln, det vill säga när progesteronet går upp. Ja. Och jag tror att vi kommer prata mer om progesteron här idag. Du kan väl bara fortsätta lite på den här lite korta slutsatser från din forskning när det gäller just PMS och så vidare.
Ja, det är ju ganska tydligt att det är någon provocerande faktor som kommer ifrån då gulkroppen i äggstocken som producerar progesteron, men också producerar en metabolit i progesteron som heter allopregnanolon. Och den här metaboliten är nog det som den substansen som är aktiv i hjärnan. Progesteron själv verkar inte vara det som orsakar de här symptomen eller provocerar.
Vad är en metabolit?
En metabolit är en nedbrytningsprodukt kan man säga.
Okay.
Eller en lätt förändrad produkt, lätt förändrad substans. Och alla de här är ju steroider, så att det är ju en speciell sorts produkt. Och är ju så att säga en del av dem är hormon. Allopregnanolon är inget hormon, men den har en annan mycket påtaglig effekt i hjärnan som liknar den som alkohol har. Och liknar den som benzodiazepiner, alltså valium, har. Och det finns även andra typer av substanser som används till exempel för att söva folk, barbiturater, som påverkar samma receptor i hjärnan som kallas då för den GABA-receptorn. Och det här är en väldigt väsentlig receptor. Man säger att ungefär 30% av alla receptorer i hjärnan är GABA-receptorer. Och det är det största inhiberande systemet. Så att det gör då att de här substanserna kan användas som anestesimedel. Och det kan även...
Alltså sövningsmedel.
Ja, sövningsmedel. Mm. Inför operation då. Och det kan även alltså allopregnanolon göra. Så att man kan söva både människor och djur med den här substansen. Den är så potent så att den är mer potent än de klassiska sövmedel som man använder inför operation.
Men vad betyder det här då för oss klimakteriekvinnor?
Ja, det betyder ju kanske en sak som spelar roll. Och det är att hos en del av kvinnorna så provocerar den här negativa symptom i form då av humörpåverkan. Men det är inte alla som upplever det, utan det är då de här som har en grav eller en allvarlig PMDD, PMS. Och det här kommer ju bara under de cykler, de menstruationscykler, när man har ägglossning. Har man inte ägglossning så får man inte den här provokationen. Vilket ju man inte har när man passerar klimakteriet och är menopausal alltså, upphör ju ägglossningarna. Och det innebär då att de oftast får en förbättring. Och man kan säga alltså att de patienter som har haft en allvarlig PMDD, PMDS, de upplever klimakteriet och postmenopausala perioden som en befrielse.
Mm.
De upplever att detta är någonting som de har väntat över. Ja, väntat sig. Och det är kanske första gången i hela deras liv som de är symptomfria ifrån de här negativa humörpåverkan.
Mm.
Och det är klart att det spelar ju roll även för andra menstruationscykelbundna tillstånd. Att när man passerat så att säga den här perioden av kraftiga hormonsvängningar så försvinner ju så att säga de symptom som är relaterade till de här hormonsvängningarna. Till exempel då menstruationscykelbunden migrän. Och det är migränen är ju huvudsakligen då under själva menstruationen, inte före menstruationen. Det är någonting som kännetecknar just migrän, att den kommer under själva blödningsdagarna och kanske några dagar efter då. Kan starta dagen innan blödningen startar, men huvudsakligen så är det under blödningsdagarna hos de kvinnor som är i fertil ålder. Och tyvärr så upprepas det här ju när man tar då klimakteriebehandling. Framförallt så märks det i sån här sekventiell behandling. Det vill säga alltså att man har fortsatt menstruationer, och vilket ju man brukar ha de första 2 åren. I alla fall.
Och då menar du att man helt enkelt man har ett östrogenpreparat som man tar hela tiden, och sen så tillför man då progesteron eller gestagen under sekvenser för att framkalla en blödning för att försäkra sig om att livmoderslemhinnan inte bygger upp sig okontrollerat.
Precis.
Men det här är ju väldigt intressant med migränen. För det första, hur vet man om man har hormondriven migrän?
Ja, har man en menstruationscykelbundenhet, då finns det en hormonell komponent. Det är ingen som helst tvivel om. Och det kan man ju se bara genom att föra dagbok.
Ja.
Och i den här dagboken då anteckna de dagar när man har sina migränattacker. Och anteckna när man har sin menstruation. Och då ser man ju ganska tydligt att det finns en mensbundenhet. Alltså att det kommer då under själva menstruationen. Och det här brukar ju de flesta patienterna uppmärksamma själv. Så att, i alla fall de patienter som jag får, de har ju alltid nästan en fört dagbok och har liksom väldigt klart för sig hur så att säga, migränattackerna kommer.
Om man har migrän som man upplever framkallas av stress till exempel, är det en annan form då?
Ja, även stress producerar, även vid stress produceras den här allopregnanolon, inte då ifrån äggstocken men väl från binjurebarken. Och sen finns det alltså en egen produktion av allopregnanolon i hjärnan. Och den produktionen den påverkas då utav stress, men den påverkas inte utav äggstockens produktion av hormon. Men de här äggstockens produktion av allopregnanolon, den märks i hjärnan. Den går rakt över blod-hjärnbarriären, och det är ingen barriär så att säga för den här substansen. Så att
men då betyder ju det att trots att vi då passerar menopaus och inte längre har ägglossning och blir av med gulkroppshormonens påverkan, så kommer det ändå kunna finnas en stresspåverkad migrän som ligger kvar.
Just det.
Så att man kan inte förvänta sig att det försvinner helt
och hållet. Nej. Man kan säga så här, att om det är så att man bara har migränattacker under själva menstruationen, så är sannolikheten väldigt stor att det försvinner. Och att man blir bättre då när man väl har gått igenom hela klimakteriefasen. Det är ju så att klimakteriefasen är ju några år. Men har man passerat den delen så brukar det då vara en stor sannolikhet att man klarar sig utan de här migränattackerna.
Finns det något annat som driver det här? Nu har vi nämnt stressen och gulkroppshormonet, alltså progesteronet så att säga.
Ja, det finns ju många faktorer som kan framkalla migrän som inte har med den här typen av så att säga, substanser att göra. Till exempel mat av olika slag. Fasta vet jag att en del då har tänkt, men det är ju ett slags stress kan man säga. Så att det går bra när man fastar, men en migrän kommer när man slutar. Och detsamma är ju ofta med migränen, stressrelaterade migränen, att man klarar det något sånär under veckan. Va? Men sen kommer migränattackerna på helgen då när man slappnar av. Och det är vad vi kallar då för en withdrawal effect, alltså en abstinens kan man säga utav det här.
Bristen på det här hormon, eller det som har bildats då när vi håller oss uppjagade.
Precis.
Och sen så när det då sjunker så surfar vi ner i någon slags det blir bristvara. Du nämnde ju redan här i början då, för GABA har vi ju fått höra tidigare att det kan då få oss att slappna av och så vidare. Och det sa ju du här i början att man kan använda det som liksom, det är ett förstadie då som liksom kan, nästan man kan söva som går att likna vid ja. Valium och alkohol och så vidare. Kan du utveckla det?
Ja, alltså det är ju så här då att alla de här substanserna som används som ångestdämpande, det är ju då oftast benzodiazepiner heter de som grupp, och Valium är ju en utav dem. Det finns ju flera sådana, och de används också som sömnmedel, som insomningsmedel, och används också i samband med operationer. Och alla de här påverkar GABA-A-receptorn heter den. Och alkohol har också en kraftig effekt på den här GABA-A-receptorn. Alkohol är en lite mer smutsig substans som vi kallar. Och den har effekter på flera olika receptorsubtyper. Och receptortyper utav... Så det innebär att alkohol har andra effekter också. Men effekten på GABA-receptorn är stor. Och det märker man då genom att det kommer då abstinenser efter det att man upphör med alkohol. Och det kan man se till exempel att en del då som har brukat alkohol eller missbrukat alkohol kan få epileptiska kramper när de slutar. Och det är en välkänt fenomen.
Mm. Men de av oss som upplever att vi tål alkoholen sämre generellt utan att ha varit missbrukare. Hur kommer det sig då?
Ja, då finns det då ett fenomen som ungefär i allvarlig grad ligger någonstans mellan 3-10%, 3-8% utav befolkningen som då istället
3-8 eller 38?
Nej, 3-8.
3-8.
Ja. Inte 38. 3-8% som upplever då att när de tar alkohol eller när de tar en benzodiazepin eller när de får då den här påverkan utav allopregnanolon, så reagerar de paradoxalt. Alltså de reagerar motsatt mot vad som är förväntat. Och istället då för att bli lugna och få en ångestdämpning så blir de aggressiva, oroliga och får ångest. Och det här är ett välkänt fenomen, framförallt när man söver folk och man ger en lite för låg dos utav till exempel då benzodiazepin, alltså Valium då. Och då, speciellt om barn, och utav någon anledning så ger man en testdos. Och den här testdosen gör att en del barn går alldeles berserk. De blir totalt vilda. Och vilket ju gör då att man måste alltså över den här delen där man får den här paradoxala effekten. Och ger man då en stor dos så kommer inte den här paradoxala effekten, utan då får man då direkt den här sövningseffekten. Men det är ju då ett problem, därför att en del då märker då att de inte tål alkohol till exempel. De tål inte benzodiazepiner. Eller benzodiazepiner upphör att fungera. Det tror vi är en viktig del i det här med varför en del kvinnor får besvär och andra kan klara sig utan det. För alla har ju de här svängningarna. Alla kvinnor har ju den här variationen i de här substanserna under menstruationscykeln. Men alla får inte besvär.
Nej.
Och det måste finnas då en ökad känslighet hos vissa. Och det har man kunnat påvisa att så är fallet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det här, bara för att avsluta det här med GABA:n. Det finns ju ändå så många som säger så här, men ta GABA för det kan hjälpa dig när du är liksom uppvarvad i klimakteriet. Ja. Men vad är det man ska vara vaksam på om man reagerar positivt eller negativt på det här?
Ja, precis. Det är ju mycket väl, kan ju mycket väl vara så att det är inte så att man reagerar positivt på GABA. Och GABA är ju en komplicerad substans så tillvida att den i vissa sammanhang blir, vad ska vi säga, anxiogen, alltså blir orsakar effekter som är negativa, medan i andra sammanhang är positiv.
Min följdfråga är det här med alkohol. Det som många kvinnor vittnar om är ju att du kan dricka ett par glas vin och allting känns bra och du somnar skönt och alltihopa. Men sen att du vaknar och då känner du det här ångestdrivande och att det finns någonting som... Mm. Men det låter ju som något annat än det här när man liksom inte tål det och blir aggressiv och argsint och vevar runt.
Just det. Och det är ju då två olika fenomen som kan inträffa i de här sammanhangen. För att allopregnanolon och alkohol är dämpande via den här GABA-receptorn. Och alla dämpande substanser, de orsakar då vad vi kallar lite grann tolerans. Och de gör då så att hjärnan försöker då kompensera med att öka aktiviteten i det andra systemet. Och det system som driver på, det heter glutamatsystemet, det är systemet. Och vad som då händer om man då plötsligt upphör med den här, vad ska vi säga, dämpningen, så kvarstår ju den här excitabiliteten.
Okay. Den här. Han som har försökt kompensera för mitt lugna jag håller på att fighta på andra kroppshalvan.
Precis, och då kommer den då slå igenom i form då utav ångest och dämpning. Och det är faktiskt det som är huvudorsaken till exempel till att man får migränattacker under själva menstruationen. Det är inte så att man har en egen effekt utav allopregnanolon i just för migrän, utan det är mer så att det är under själva perioden när man har allopregnanolon så kanske man inte får sin attack, utan attacken kommer när man upphör, och det är under med allopregnanolonpåverkan, och det är under själva menstruationen. Så det är därför det kommer under blödningen.
Mm.
Humörpåverkan, som då är en direkt effekt utav det här, det kommer ju under den premenstruella perioden, det vill säga när man har det här allopregnanolonet närvarande.
Ja, det vill säga progesteronet.
Ja.
Men om man nu då bestämmer sig för att tillföra hormoner under klimakteriet, så nämnde du då att då kan man förvänta sig att man bibehåller det här. Och då finns det ju en del kvinnor som vittnar om då att de här gestagenerna, att de som väljer då att ha sekventiell behandling och får en gestagen då var tredje eller varannan månad eller så hur ofta man nu tar det, lite beroende på var man är, då känner de att de mår rent ut sagt skit under de dagarna.
Just det.
Och det är då för att då kommer det här allopregnanolonet igång igen.
Ja, eller en motsvarande substans som då bildas ifrån den här pillret då, som man tar, det här gestagenet som man tar. Och de har ju de motsvarande effekter på GABA-receptorn. Det kanske inte är allopurinolog själv, utan det kan ju vara någon metabolit av levonorgestrel till exempel. Då, eller. Och det är en annan substans. Allopurinolog bildas ju i kroppen, ett kroppsegen substans. Medan levonorgestrel är ju lite förändrad för att den ska kunna ha en längre effekt.
Och då kommer vi tillbaka till det här som många kvinnor slåss för. Det är ju sitt, att de vill ha naturligt progesteron.
Ja,
då.
Ja.
Och, men det naturliga har ju redan från början orsakat PMS-besvären.
Just det.
Och vad händer då om man är väldigt känslig för det här? Har det naturliga progesteronet samma effekter som gestagenerna?
Ja, det har det. Så då får man även då alltså en humörpåverkan om man tar det istället. Men ofta så är det kanske av mindre dignitet, mindre grad, mindre svårighetsgrad än om man har ett gestagen då som levonorgestrel till exempel. Men vi har visat tydligt i vetenskapliga arbeten att progesteron själv kan orsaka den här negativa humörpåverkan.
Ja.
Så att hos klimakteriepatienter som får då sån här sekventiell behandling.
Mm.
Så att visst.
Det men det, kan ju, det, måste ju, alltså det finns ju väldigt många kombinationstabletter där man tar det dagligen också.
Ja.
Oavsett om du tar de naturliga eller de här gestagenerna. Ja. Det spelar då inte så stor roll. Det kanske bara graden som kan vara mildare.
Ja, precis. Nu kan man väl säga som så då att det är speciellt de låga koncentrationerna. De svaga tabletterna som är de som är mest provocerande. Vilket ju är lite konstigt, men så är fallet. Och utav någon anledning, förmodligen därför att den här kurvan med den paradoxala effekten är som ett omvänt U. Alltså att den har ett maximum, och kommer man över det där maximumet så mår man bättre.
Så att du behöver stor provokation för att liksom få den att vända.
Och ja,
har du
precis.
Konstant en låg så blir man liksom lite småirritabel hela tiden.
Jag skulle säga så. Vi har ju tittat på individer som har behandling en längre tid. Och vad som händer då är ju att humörpåverkan börjar liksom när man börjar starta med tabletterna. Och sen byggs den upp då. Och håller man på länge så byggs den upp då under en lång tid. Tills den kan nå då ett steady state så att säga.
Och lång tid, vad är det?
Ja, vi har tittat på eller haft då patienter som har haft den här levonorgestrelspiralen. Eller migränspiralen. Och de har fått sina kraftigaste besvär efter 6 månader.
Men herregud, spiral trodde jag var helt att det inte hände någonting. Det är ju det vi får höra hela tiden. Spiralen påverkar inte.
Nej.
Ja. Att det inte påverkar humöret.
Ja, men
att är du känslig för gestagener, ha en spiral och kombinera det med östrogen hudvägen.
Ja, det är nog inte riktigt helt sant. Det är nog så att det finns mycket påtagliga individer som har besvär av den här spiralen. Så att det är inte en sanning som är 100-procentig. Men å andra sidan kan man säga att spiralen har mindre påverkan än många tabletter av olika slag.
Mm.
Och fördelen med spiralen till exempel om man har migrän, det är att det ger en kontinuerlig koncentration och inte de här pikarna. Och det verkar som att pikarna är mer känsligt och som orsak till migränattacker.
Mm.
Jag har till exempel haft patienter när det är enskilda fall, så vi har inte gjort någon studie på det, men där de har tagit sin tablett på morgonen och så fått migränattackerna på kvällen då. Så bytte de och tog de tabletten på kvällen istället, och då fick de attackerna på morgonen.
Mm.
Så att de kom så att säga efter en viss tid då.
Mm. Det låter ju som att om man har haft en känslighet PMS-mässigt som har påverkat humöret och kanske till och med så illa så att man har haft migrän och så vidare.
Ja.
då kanske man ska vara ganska försiktig med hormonbehandling.
Ja, eller i alla fall så kan man säga så här att östrogen och östrogenlika preparat, de provocerar inte de här negativa symptomen. De mår man bra utav. Och de flesta av de patienter som jag har haft som har upplevt då att man har haft problem framförallt med den här gestagenperioden. De har vi gett en sån här långtidsbehandling då, så att vi har gett dem bara östrogen i låg dos, 1 mg till exempel. Det brukar räcka för klimakteriebesvär. Och sen så var tredje månad så ger vi då en period av gestagen då. Men då brukar jag ge det lite längre tid, 14 dagar. Och då får de tillbaka sina symptom. Men det blir då 4 gånger per år. Och det är mer fördragbart än att det ska komma jämnt. Och dessutom kan man ju själv planera när den här perioden ska komma.
Mm.
Bara så att säga man har det 4 gånger per år. För då räcker för att livmoderhinnan inte ska påverkas negativt.
Nej. Om man inte har lidit av PMS och migrän innan klimakteriet, kan det uppstå?
Man kan säga så här alltså att osannolikt att det uppstår. Men det finns ju väldigt många andra saker som händer. Både i kroppen och i livet i övrigt. Och många av de här sakerna kan ju provocera fram en sån här sak. Till exempel en kraftig stress. Som då gör att man då utav någon anledning kommer över det till exempel. Och att man får då den här typen utav stressattack. Man kan väl säga att migrän har ju en ärftlig komponent också. Och har man ingen ärftlig komponent och inte har någon sån här allvarlig stresspåverkan, så är det mycket osannolikt att det skulle starta under klimakterieperioden. Men det finns andra perioder i livet då det kan så att säga debutera migrän, till exempel under graviditet och postpartum, alltså efter det att man har fött sitt barn.
Mm.
Och vid de tidpunkterna så inträffar ju stora förändringar i kroppen vad gäller hormoner och också allopregnanolon, den här substansen som vi diskuterar.
Jag tror att vi behöver förklara det här jag kan inte ens säga det för det är så komplicerat.
Allopregnanolon.
Ja, vi behöver förklara det och vi kanske kan hitta någon bra länk som vi kan lägga upp i anslutning till avsnittet så man kan läsa lite mer om det.
Ja.
Du har otroligt mycket intressant information, Torbjörn, så att jag hade gärna velat prata mer med dig om allt det här. Men när vi pratade inför det här så pratade du också om andra hormondrivna sjukdomar och att det är liksom en hel bunt som det här allopregnanolonet liksom.
Ja, och även progesteron själv.
Och progesteronet involverade. Ja, kan vi inte avsluta med det?
Ja, även östrogen har ju effekter så att säga i hjärnan. Och det är ju då framförallt då vad ska vi säga, CNS-relaterade sådana sjukdomar som finns, eller symptom som finns i hjärnan. Men det är även i resten av kroppen. Brösten till exempel är ju ett väldigt tydligt målorgan för de här hormonerna, östrogen, progesteron. Naturligtvis genitalia, men även alltså benmassan, huden etc. etc. Har många av de här sakerna påverkas ju av de här hormonerna. Och de visar alltså cyklicitet i många av de här visar cyklicitet. Det är ända upp till 150 olika fenomen och symptom och sjukdomar, kroniska sjukdomar framförallt som har en menstruationscykelbundenhet.
Och risken, om man inte har drabbat för dem av dem när man kommer i klimakteriet, så är inte risken så stor längre i att menstruationscykeln försvinner.
Just det. Om när man har passerat, vilket ju kanske är viktigt att säga, har passerat klimakteriet och menopausen har inträtt, om man har passerat kanske ungefär en till två år efter menopausen. För då är ju hormonproduktionen från äggstockarna väldigt låg och har så att säga lugnat ner sig. Men i klimakteriet så inträffar det ofta så att äggstocken försöker då att få igång hela den här ovulationsprocessen. Och stimulerar kraftigt då äggstockarna, vilket ju gör då att de eventuella ägg som finns kvar, de försöker att mogna ut. Och de producerar då framförallt östrogener, östradiol, va? Och man kan få ganska kraftiga skjutsar av det här östradiolet under det här, när det flera så att säga ägg försöker då att gå parallellt.
Det har jag själv varit med om, att FSH-värdet då, det här follikelstimulerande hormonet som faktiskt går att mäta, att det är skyhögt, vilket tyder på klimakteriet, men ändå så är östrogenet jättehögt också.
Precis. Och det är då ett fenomen som inträffar då när så att säga de ägg som är kvar i äggstocken inte riktigt svarar på FSH-stimuleringen. Men de svarar så pass mycket så att de börjar att växa och gå mot en ägglossning. Men och samtidigt och parallellt så producerar de då östrogen. Men inte, de går inte så långt så att det blir en ägglossning. Mer än någon enstaka gång kan det hända. Och vad som då händer är ju då att då kanske den här livmoderslemhinnan har vuxit till massivt. Och då plötsligt när då ägglossningen sker, då sker ju en menstruation. När den där ägglossningen då är slut. Vilket innebär att det blir en maffig blödning, va? En jätteskjuts kommer alltihopa då. Och det är ju naturligtvis skrämmande. Det är ju, jag menar, patienter kommer akut och tror att de håller på att dö, vilket ju inte är så konstigt.
Mm. Samtidigt som man ska vara glad för det, för det är bra att få bort det.
Självklart.
Ja. Vi kanske ska lägga till de här sjukdomarna, du sa 150 olika, vi behöver inte rada upp allihopa, men de som kanske är vanligast då, som du precis har sagt, de kan tillstöta till ett par år efter menopaus.
Ja, framförallt då under menstruationscykeln så ser man ju det tydligt, men som kan vara relaterade till exempel då östrogenprogesteronbehandling. Och det är ju till exempel epilepsi, här är en sån sjukdom hos kvinnor. Migrän är en sån sjukdom. Humörpåverkan är ju naturligtvis välkänt. Det finns en tillstånd som heter akut intermittent porfyri som finns framförallt här i Norrland, och så vi har många patienter. De kommer ifrån framförallt Pite älvsdal. Och de har en väldigt allvarlig sjukdom som faktiskt kan vara livshotande i just den här situationen när de får sina attacker.
Mm.
Det kan vara ganska
intressant. Sen nämnde du diabetes tidigare när du och jag pratade. Den också kan debutera.
Inte debutera, men alltså att om man har en diabetes så kan man...
Och nu pratar vi inte typ 2.
Ja, det är typ 2. Ja, det är faktiskt båda två. Men det märker man tydligast kanske hos typ 1 då, som har en insulinbehov. Att många kvinnor har ett förändrat insulinbehov med olika faser i menstruationscykeln. Men så finns det ju, vad ska vi säga, allopregnanolika substanser. Från framförallt då androgener, alltså testosteron och androstendion som ju då är de kvinnliga. Androstendion är ju det kvinnliga androgenet framförallt. Och de påverkar också GABA-receptorn och påverkar matintag, alltså påverkar mättnad och mättnadskänsla. Och det är en sak som vi håller på att undersöka just nu och tittar på alltså hur mättnadskänslan förändras då, till exempel under menstruationscykeln, men också vad gäller till exempel stress och då ett tillstånd som heter polycystisk ovarialsyndrom där man har väldigt höga koncentrationer av de här GABA-receptoraktiva androgenerna.
Oj, vi skulle kunna sitta här länge känner jag. Du har sån fantastisk kunskap. Är det någonting som du vill skicka ut där? Nu har du ganska många öron tillgängliga.
Ja, alltså en sak som jag har hänt är ju det att man har blivit väldigt rädd för klimakteriebehandling. Och framförallt då för östrogen. Och den rädslan upplever jag i alla fall är lite obefogad. Det är visserligen sant alltså att det finns en liten ökad risk för bröstcancer. Om det är så att man har äter eller tar östrogenpreparat. Men den risken är så pass liten så att det är någonting som man kan diskutera och kan fundera över. Och där är ju då till exempel andra faktorer. Då om man är korpulent, om man inte har fött barn, om man har så att säga ärftlighet i släkten, en ärftlighet till bröstcancer, mycket viktigare faktorer. Så att där, de sakerna har fått en förhållandevis litet utrymme i debatten, och det här med östrogenrädslan har varit så dominerande.
Mm.
Sen är det klart att som det är med all medicin, så är det ju så att man ska inte äta medicin om man inte behöver det. Det finns ingen anledning att har man inga klimakteriebesvär så behöver man inget östrogen. Sen kommer det också nya behandlingar för klimakteriebesvär som inte har den här negativa effekten på brösten. Och de behandlingarna, de finns redan ute på marknaden, och som vi ger då till de som har fått bröstcancer och då som går på tamoxifenbehandling eller aromatasbehandling. De kvinnorna har ju kraftiga klimakteriebesvär, och de kan då ta de här andra preparaten.
Och vad pratar vi om nu för behandling?
Ja, det finns till exempel en behandling som heter gabapentin, som är mycket ja, som har en effekt på klimakteriebesvär. En annan behandling med såna här SSRI-preparat, alltså, de fungerar också som klimakteriebehandling i viss grad. Kanske inte riktigt lika bra som östrogen, men ändå gör en dämpning.
Okej, vad bra.
Okej.
Jättestort tack för att du ville bidra med all din kunskap till Klimakteriepodden.
Tack själv, det var trevligt att få vara med.
Ja, tack. I slutet här så nämner Torbjörn Bäckström gabapentin, och de av er som googlar på det här kommer att finna att det är något som används för behandling av epilepsi. Om du har haft någon form av hormonell cancer och känner att det här kan vara värt att höra mer om, så ska du diskutera det här med din läkare. Likaså du som är intresserad av vad SSRI-preparat kan göra för dig och dina klimakteriebesvär. Allopregnanolon och GABA kan du läsa mer om på Klimakteriepoddens hemsida och Klimakteriepodden på Facebook. Hoppas du gillade det här avsnittet och känner dig nöjd med att jag har fått ännu mer kunskap. I de två kommande avsnitten så möter du en av Sveriges kunnigaste klimakteriebehandlande gynekologer, nämligen Hilde Löfqvist. Hon är inte bara uppdaterad med all den senaste forskningen, både svensk och internationell, utan har enormt mycket erfarenhet av att behandla kvinnor i klimakteriet. Och en sak som är säker är att vi måste behandla som individer. Har du missat avsnitt 22 med Hilde, så lyssna gärna på det inför de kommande två avsnitten. Stort tack för att du lyssnat så här långt, och välkommen snart igen. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.